En bibelvers som inte än så länge står på min presentation. Den kommer lite senare, men den är inte med här i början. Jag vill bara påminna om vad profeten Habakkuk skrev för väldigt, väldigt många år sedan. Han skrev så här i sitt andra kapitel och den 14 versen. Att det kommer en tid när jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet. Som vattnet täcker havets djup. Det ska komma en tid när hela jorden ska vara full av kunskap om Herrens härlighet. Det vill säga hela världen ska veta hur härlig Jesus är. Hur mycket då? Ja, så mycket som vattnet täcker havens djup. Hur mycket täcker haven vattnets djup, alltså, eller vattnen havets djup? Hur mycket är det? Ja, det är mycket. Amen. Halleluja. Jag har nog sagt varje år, under många år, när jag har haft förmånen att få predika på påskdagen, att det här är min absolut favoritdag på kyrkoåret. Nu håller vi ju inte på så där jättemycket med kyrkoåret i våra sammanhang. Men du vet, alltså, av alla de här olika söndagarna. Ibland är det ju lite jobbigt när man håller på som predikant i många år. Så här, man börjar känna sådana här helger när alla vet vad man ska predika. Och så börjar man ibland kunna känna lite grann att nu upprepar jag mig nog. Det här har jag nog sagt förut. Men det gör ju ingenting, för att du kommer inte ihåg det. Men det finns ju liksom någonting av alla de här tillfällena att få predika påskens budskap. Att Jesus lever. Att det finns hopp. Att det finns liksom en framtid. Att döden inte har någon makt. Allt det här som vi förknippar med påskdagen. Att få predika det är fantastiskt. Jag tror också de sista 10 åren tror jag. Så har jag också varje gång som jag har predikat på påskdagen inlett min predikan med den här animationen, och jag tänker göra det idag också. Den här som visar då att när den här dagen grydde för ganska många timmar sedan nu, en bit ut i havet öster om Nya Zeeland, så började lovsången och så började jubelropen till den uppståndne att stiga. Och så har det budskapet om att Jesus lever svept fram över länder och kontinenter, över Australien och Ryssland, Indonesien och Kina och Indien och Mellanöstern och Israel, över Europa och Afrika, och det kommer att fortsätta över havet till Grönland och Brasilien och Kuba och Mexiko och till och med till USA, till Alaskas västligaste spets. Och överallt idag så är det samma budskap som proklameras: han är uppstånden, han lever, döden kunde inte behålla Jesus Kristus, graven är tom. I söndags, så när det var palmsöndag, så talade vi om de här tre ropen liksom som ekade mellan husen i de här smala gränderna i gamla Jerusalem under påskveckan. Det som började med Hosianna: hjälp oss, fräls oss, tack att du gör det. Och ganska snart så ersattes de ropen med en helt annan ton: korsfäst honom. Korsfäst honom. Vi tar hellre Barabbas än massmördare och upprorsmakare. Vi tar hellre honom. Bort med Jesus. Och sen så kommer det på påskdagens morgon. Och det började inte så vi. Det började nog inte som ett budskap som ropades ut direkt. Utan det delades försiktigt mellan de som hade varit nära Jesus. Hans lärjungar. Den innersta kretsen. Han lever. Sen nådde ju förstås ryktet om den tomma graven både den politiska makteliten och de religiösa ledarna, och de försökte tysta ner det och försökte förklara bort det. Men bland de troende så spreds det mer och mer. Och det kom nya vittnesbörd om folk som hade sett honom och mött honom. En gång så var det över 500 personer samlade. Oftast var det lite färre. Du vet att det finns läror inom kristendomen som liksom har formulerats efterhand under resans gång på något sätt. Det betyder inte att de här lärarna inte har varit med från början, att det är någonting som man har kommit på, men man har liksom kanske inte riktigt rätt ut dem eller formulerat dem förrän det uppstod frågor. Hur är det med det här egentligen? Liksom frågan om treenigheten som man liksom började fundera på så där. Ja, fundera hade man nog gjort, men man liksom under 300-talet någon gång så börjar man ändå att formulera så här tror vi. Eller hur förhåller det sig egentligen med att Jesus var både sann Gud och sann människa samtidigt? Eller en sån fråga som kanske inte är direkt en lärofråga, men som ändå har rätt stor betydelse. Vilka böcker ska ingå i vår bibel? Men vet du att frågan om Jesu uppståndelse är inte en sån fråga som man liksom formulerade lite senare under resans gång. Teologen N.T. Wright skriver att frågan om Jesu uppståndelse är själva hjärtat och själva kärnan i den kristna tron. Det har aldrig, lyssna, det har aldrig funnits en kristendom som har varit baserad på någonting annat än budskapet om att Jesus Kristus är uppstånden och att han lever. Det har aldrig funnits någon kristendom som liksom har baserats på någonting annat än det. Det är själva grundbulten i den kristna tron. Det finns ingen kristendom. Och det finns ingen kyrka. Det finns faktiskt ingen frälsning utan uppståndelsen. Men Paulus går ganska långt i det han säger om hur det skulle vara om uppståndelsen inte har skett. Han säger så här. Om det nu predikas, nu är det lite krångligt för det här är Paulus som har skrivit det. Han hade en extra många vindlingar i sin hjärna, men försök hänga med. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, så har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös. Och även er tro är meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus. Som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår så har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som har insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Pastorn och författaren, teologen Tim Keller skriver i sin bok The Reason for God så här. Om Jesus uppstod från de döda, då måste du acceptera allt han sa. Om man inte uppstår, varför då bry sig om något av det han sa? Allt hänger på om han uppstod eller inte. Och så fortsätter Paulus och så säger han så här. Men nu har Kristus verkligen uppstått. Nu har han ju gjort det. Uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Som den första av alla de som kommer att uppstå. Antingen de somnar in eller inte. Och man kan ju diskutera hur mycket som helst kring vad som skulle vara det viktigaste i den kristna tron. Och frågar de människor så där liksom spontant, vad tycker du är det viktigaste i den kristna tron? Så får man nog lite olika svar. Liksom Guds villkorslösa kärlek. Att Jesus dog i vårt ställe för våra synder. Eller för någon kanske det är liksom så, ja, men löftena om en ny himmel och en ny jord. Men jag tänker, det här är mitt svar, att det finns inte någonting som är mer avgörande för den kristna tron och för mitt liv än att Jesus Kristus har uppstått. Det är liksom hela fundamentet som din och min tro vilar på. Och Paulus säger ju faktiskt att det finns ingen frälsning om inte Jesus har uppstått. Då är vi fortfarande kvar i våra synder. Och så säger han i Romarbrevets 6:e kapitel: vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, då ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Alltså Paulus talar om symboliken när vi går från död till liv. Han säger, ja men när du tar emot Jesus, när du går ner i dopets grav så blir du begravd med Kristus. Du är i honom, du var i Jesus Kristus när han hängde på korset. Du fanns där med allt vad du är, med dina misslyckanden, med dina svagheter, med det som har gått snett i ditt liv. Allt som är du fanns i Jesus när han hänger på korset. Och när han dör så är du i honom. Och när han går ner och blir begravd så är du begravd med honom. Och dopet symboliserar att du är i honom. Men, säger Paulus, om det stämmer, att du är ett med honom i hans död, att du fanns i honom när han dog, så var du också där. Och så är du också där. I det ögonblick som Faderns röst ljuder, säger, nu får det räcka. Och så väcker Fadern upp sonen och så reser sig Jesus i sin grav och kliver ut ur graven. Då är du, säger Paulus, då är du också i honom. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Och ändå, trots att uppståndelsen är så enormt viktig, så är det ibland, åtminstone för mig och kanske för dig också, som att vi inte riktigt fattar ändå. Alltså på många sätt så tänker vi nog att Jesu uppståndelse är evangeliernas lyckliga slut. Lite som vilken sån här Pixar-movie som helst. Alltså det börjar som något vackert och fint. Och sen dyker plötsligt det onda upp och det blir värre och värre. Och det blir kamp och det blir mörker och det ser totalt ut. Men på något mirakulöst sätt så vänder allting i de sista scenerna. Och hjälten återvänder. And they lived happily ever after. Så levde de lyckliga alla sina dagar. Och så tänker vi att storyn, evangeliet om Jesus Kristus liksom slutar med uppståndelsen. Och det är ju inte alls vad Bibeln säger. Den presenterar uppståndelsen, att Jesus uppstår, presenterar Bibeln som startpunkten. Det är nu det börjar på riktigt. Det som har varit innan de här åren när Jesus hade sin verksamhet och liksom gick omkring i Israel med sina lärjungar. De här 3 åren när han botade sjuka och drev ut demoner och predikade om Guds rike. Det är ju liksom bara en liten inledning. Sen dör Jesus och så uppstår han. Och det är nu som det börjar. Det är nu det händer någonting på riktigt. Uppståndelsen är början, den är det. Den är början på ditt och mitt nya liv. Uppståndelsen är början på din och min gemenskap med Jesus. Uppståndelsen är begynnelsen på ditt och mitt liv som adopterade in i Guds familj. Vet, allt det där som Bibeln säger att Gud hade bestämt om oss. Läs Efesierbrevet när du kommer hem, det första kapitlet. Allt det som Gud hade bestämt om dig och mig innan världens grund var lagd. Det drar igång genom uppståndelsen. Och om inte uppståndelsen hade skett så hade inte det heller skett. Det börjar nu. I och med att Jesus uppstår från de döda som den första av dem som har somnat in. Men grejen är, och det är det här jag är lite ute efter idag, att det är faktiskt större. Uppståndelsen är större än att handla om dig och mig. Bara, den gör ju det och det är ju fantastiskt och det är stort nog i sig. Men det är nu från uppståndelsens morgon som Guds rike på allvar börjar växa och spridas. Och det är ju det som resten av Nya testamentet handlar om. Riket, Guds rike, som Jesus säger är inom oss som tror, börjar spridas från människa till människa, från folk till folk, från nation till nation, för att hela jorden ska fyllas av hans rike. Jag vill läsa det en gång till. Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet, som vattnet täcker havets djup. Och jag vet inte vad du tänker när du läser eller hör det bibelordet, att jorden ska fyllas med kunskap om hur härlig Gud är. Vad tänker du då? Hur ser det ut? Använd din fantasi ibland. Det är bra när man läser Bibeln. Börja göra bilder, måla bilder i ditt inre. Hur ser det ut i den här världen när den är fylld med kunskap om Herrens härlighet? Just nu så är den här världen fylld av kunskap om allt som skaver. Just nu så är den här världen mer eller mindre fylld av kunskap om ångest och lidande och krig och svält och elände. Hur ser den här världen ut? När den börjar fyllas mer och mer med kunskapen om Guds härlighet. När människor börjar förstå och se vem Gud är. Hur ser det ut? Vi ber i en bön som de allra flesta av oss tror jag kan relativt utan till. Hur ser det ut när vi får bönesvar på bönen? Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så som i himlen så på jorden. Hur ser det ut? Och jag tror att det är nyttigt att fundera över det, både personligt och väldigt konkret. Hur ser det ut på min arbetsplats när den blir fylld med kunskap om Herrens härlighet? Vad händer med min familj när vi börjar fatta vem Gud är på allvar? Vad händer med min vardag? Hur ser min vardag ut när hans rike kommer? En av vår tids mest framstående evangelikala teologer, jag citerade om nyss, Anthony Wright, han skriver så här, att det är verk som ska fullbordas är nyskapelsen av Guds ursprungliga goda skapelse. Hur ser det ut i ditt liv när det Gud en gång tänkte med den här skapelsen börjar komma på plats igen? Det finns en uppfattning, en lärare. Jag brukar försöka hålla mig från att predika mot andra människors teologi, men nu ska jag göra det en liten stund. Aron, nej, vad ska jag? Det var ett skämt. Det finns en uppfattning, det finns en lära som väldigt många av oss är påverkade av och drabbade av, som på något sätt säger att det kristna livet i stort sett går ut på att komma bort ifrån den här jorden till en himmel som är någon annanstans. Att vi liksom lämnar Guds skapelse bakom oss för att gå någon annanstans. Det är viktigt, älskade vänner, att förstå att den läran aldrig har predikat i kristenheten förrän i början på 1800-talet. Det här har jag nog sagt förut, men jag säger det en gång till för säkerhets skull. Om en lära plötsligt dyker upp, som aldrig tidigare har predikats, plötsligt dyker upp efter 1800 år, så kanske man ska vara lite försiktig med den. Eller hur? För det är en lära. Den om att himlen är någon annanstans. Gud finns någon annanstans och kommer att vara för evigt någon annanstans. Den läran är inte bara felaktig, utan jag menar att den är till och med farlig. Därför att den leder så väldigt lätt till en passiv kristendom. Där vi inte tar ansvar för det Gud har kallat oss att ta ansvar för. Och i sin värsta form så leder en sån lära till en kristendom som markerar, och som bara gör det, markerar avstånd från allt i den här världen. Och i stort sett bara väntar på att allt ska ta slut. De första kristna, och alla kristna vågar jag säga, ända fram till början av 1800-talet då, hade inte uppfattningen att evigheten handlar om att komma bort ifrån jorden. Utan snarare så trodde man på en framtid, lyssna nu, man trodde på en framtid där himlen och jorden förenas. Och för mig är det här så fantastiskt. Det här är vi som församling och enskilda troende en del av. Och man har alltid trott i den kristna kyrkan. Man har trott och förstått att den kristna församlingen och den enskilda kristna har ett uppdrag och ett ansvar att på alla sätt sprida och utbreda Guds rike. Petrus skriver så här. Efter hans löfte ser vi fram mot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Hur ser det ut när rättfärdighet bor på den här jorden? Halleluja. När Jesus undervisar om Guds rike så talar han om någonting som är inom oss. Någonting som vi bär med oss. Var vi än befinner oss och vad vi än gör. Jag har sagt, och jag älskar den här tanken, om du är en del av Guds rike, så är Guds rike med sin kraft och sin härlighet överallt där du är. Vi kan prata ibland, och det gör vi, om mörka platser. Både du och jag har antagligen upplevt mörka platser. Man känner liksom, här har ondskan på något sätt ett övertag. Man kan uppleva det liksom i AIDS-kolonierna i Afrika, eller i fattigkvarteren i Latinamerika, eller precis var som helst där människor får illa och har det svårt. Men grejen är att om du är där, hur mörkt den är, om du är där, så är Guds rike där. Amen. Och Guds rike är ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Där du är Guds rike. Med sin kraft, med sin härlighet, med sin ljuvlighet. Och då kan man fundera på, vad är det då som kännetecknar Guds rike? Jag tänker att det är ju exakt det som Jesus ger som sin programförklaring när han börjar sin offentliga verksamhet. Han befinner sig i sin hemstad synagoga. Han citerar texten från Jesaja 61 och så säger han att Herrens ande är över mig. Han har smort mig, så det här är varför jag har kommit. Det här är vad det handlar om. Att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna till nådens år från Herren. Där du är finns Guds rike. Och det här är vad det innehåller. När Johannes döparen har blivit fängslad och han börjar liksom fundera lite för mycket som man kan göra ibland. Så börjar han fundera på, är Jesus verkligen, alltså här har jag satsat mitt liv och min karriär på att bana väg för honom. Tänk om det inte är han. Du vet ju hur tankarna kan snurra i ensamheten. Och han sitter där i sin fängelsecell och så börjar han fundera på, här har jag stått ute och ropat till människor, det där är Guds lam som tar bort världens synd, och lyssna på honom och han är Messias, den levande Gudens son. Tänk om det inte är han. Och så skickar han ett par av sina vänner som jag besöker honom i fängelset. Kan ni kolla med Jesus om det är han? Och så går de till Jesus och så säger de, Johannes, han undrar, är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och så lyfter Jesus än en gång fram det som kännetecknar Guds rike och säger så här, gå och berätta för Johannes. Gå och berätta för Johannes vad ni ser och hör. För det här är tecknen på att Guds rike har kommit. Blinda ser och lama går. Späten ska bli rena, döva hör, döda uppstår. Och fattiga får höra glädjens budskap. Och det här är ju den ena sidan, skulle man kunna säga, av Guds rikets kännetecken. Om du så vill, om du nu gillar etiketter. Det här är ju den andliga, karismatiska sidan av Guds rike och vad det innehåller. Men Bibeln är väldigt tydlig med en annan aspekt också. Jesaja skriver så här, talar ifrån Gud och säger, det här är den fasta jag vill ha, eller det här är vad jag längtar efter, säger Gud. Det här vill jag se hos er, för det här är vad mitt rike handlar om. Att ni lossar orättfärdiga bojor, löser okets band, släpper de förtryckta fria och bryter sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Nej, inte det är lite kommunistiskt. Det är vad Guds ord säger. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne när du ser honom. Och dra dig inte undan för det som är ditt kött och blod. Och det är ju liksom den andra sidan, om du då ska använda etiketterna. Den socialt diakonala sidan av Guds rike. Det är tragiskt att olika grupper av kristna har valt den ena och struntat i den andra. Därför jag tror och är helt övertygad om att tanken är att detta ska gå hand i hand. Man kan be för sjuka och kasta ut demoner och dela ut mat samtidigt. Det har jag gjort. Det hör ihop. Och Jesus visar det med hela sitt liv. Att det hör samman. Att det är inte liksom skilda världar, utan detta är Guds rike. Och nu sitter kanske någon här och tänker, vad i all världen Hultberg har det här med uppståndelsen att göra? Jag skulle säga att det har allt att göra med uppståndelsen. För det uppdrag som Jesus har gett oss är att sprida och utbreda hans rike till dess han kommer. Att liksom bana väg för hans återkomst. Vi kopplar det uttrycket nästan bara till adventstid. Och det är någonting som har hänt. Bana väg för Herren. Det är nu det handlar om att bana väg för Herren. Att vara agenter för skapelsens återställande. Och att fylla jorden med kunskap om Herrens härlighet. Att vara en aktiv del i bönesvaret när vi ber, låt ditt rike komma. Ja, men hur kommer Guds rike? Ja, det bara dimper. Nej, det kommer genom oss som bär det med oss. Det finns en text som jag har gått och funderat på under ett par veckors tid. Tidsmässigt så hör den hemma 40 dagar framåt från den med nu. Kristi himmelfärdsdag. Lärjungarna frågar igen om Guds rike. När det kommer och hur det ska bli. De har fortfarande inte riktigt greppat vad Jesus har sagt. Och så ger Jesus sina lärjungar en sista uppmuntran. Liksom, och påminner om uppdraget. Påminner om vad Guds rike egentligen handlar om. Han berättar för dem om den helige ande. Att de ska få kraft och att de ska ta evangeliet ut över världen. Och sen ser de honom lyftas upp. Och det står att han försvann ur deras åsyn. Det är sånt man kan säga till folk, att de måste tänka om folk ibland. Men de såg Jesus försvinna ur deras åsyn. Och när Jesus är borta så dyker två änglar upp. Har du tänkt på vad de säger till lärjungarna? Jag tycker det här är fascinerande. De säger så här: Galilea, varför står ni här och tittar upp mot himlen? Den Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Alltså, varför står ni här med ett religiöst skimmer i blicken och tittar uppåt någonting? Jesus kommer tillbaka. Men hade inte ni någonting ni skulle göra? Och det står sedan i nästa vers att då kom de liksom till sans och släckte ner det där religiösa skimret i blicken. Och så vände de tillbaka till Jerusalem och väntade på att anden skulle komma. Och när anden hade kommit så gick de ut. Och så drar det igång. Och det visar oss någonting, att det kristna livet handlar inte om en passiv väntan på att Jesus ska komma tillbaka, utan om ett aktivt liv i andens kraft för att utbreda Guds rike, förbereda för hans återkomst och fylla jorden med kunskap om Herrens härlighet. Och det finns en grej som vi nog ofta missar. Vi sa att uppståndelsen är startpunkten för den nya skapelsen. När Gud börjar återupprätta och återställa hela sin skapelse till ursprungstanken. Och kolla här, och det här är det sista bibelordet för idag. Jag har gått över 20 sekunder på mina 30 minuter, men jag ska ta några till. Stå så här, kolla här. Om någon är i Kristus, är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Och någonting nytt har kommit. Vi läser den texten ofta med liksom betoningen på att det som har varit för, nu är det borta. Nu är dina synder förlåtna. Nu kan du lämna det gamla bakom dig. Det är bra. Det är jättebra. Det är viktigt. Men det står här på riktigt, om du läser ordentligt. Så står det att den som är i Kristus, det vill säga den som tillhör honom, som har tagit emot frälsningens gåva, är redan en del av den nya skapelsen. Eller hur? Står det det? Ja, tänk att det gör det. Och det är ännu tydligare i den engelska översättningen. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Om någon är i Kristus så har den nya skapelsen kommit. Så varför står vi här med religiöst skimmer i blicken och väntar på att någon ska ta oss härifrån? När uppdraget är att förvandla den här jorden. Inte med vår kraft. Inte med vår kunskap. Inte med vår smartness. Utan med den helige andes kraft. Hur ser det ut när Guds rike dyker upp på din arbetsplats? Hur ser det ut när Guds rike tar över din släktmiddag? Hur ser det ut när Guds rike blåser rent i ditt klassrum? Hur ser det ut när du och jag bryter någon boja, ensamhetens bojor? Men det är ju inte så där jättemärkvärdigt svårt. Eller hur? Men folk sitter fast i sin ensamhet. Svenskar speciellt är bland de mest ensamma folken i världen. Det är ju inte jättesvårt att sätta sig och fika med någon som alltid sitter ensam på jobbet. Eller hur? Det är inte jättesvårt att sträcka ut en hand och fråga, får jag be för dig? Jag ser att du har det jobbigt nu. Jag är inte superfrimodig med det kan jag villigt erkänna. Jag kan göra det med dig, jag känner ju dig. Men liksom folk som, man, liksom så här, som inte är med i kyrkan. Alltså när jag är här så är jag sjukt trygg. Jag kan göra nästan vad som helst. Och folk antingen har överseende eller också har förväntat sig det. Så det är liksom lugnt. Men du vet, ibland så träffar man ju folk utanför kyrkan så här. Och ibland så kan man ju känna där jag borde ju liksom. Någon berättar det är jättejobbigt nu. Eller man ser på någon att de har det svårt. Men det är inte ett oöverstigligt berg. Att bara fråga, skulle jag kunna få be för dig? Hur ser det ut när vi börjar fylla Enköping med kunskapen om Herrens härlighet? Inget av det här skulle kunna ske utan uppståndelsen. Då hade allt varit kört. Men nu har Jesus uppstått. Och vi som tror på honom och tillhör honom och älskar honom, vi är redan nu en del av den nya skapelsen som en dag snart, hoppas jag, kommer att innebära att hela jorden, precis hela jorden, kan du tänka dig det? Hela jorden. Hela jorden. Överallt där du har varit, där du har sett elände och lidande och smuts och förnedring och allt det, varenda liten håla på det här jordklotet kommer att fyllas med kunskap om Herrens härlighet. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så som den sker i himlen, så också i mitt liv. Amen.